En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det är ju tanken att ett lokalt anfall faktiskt ska kunna mötas med ett kärnvapenanfall. Vi var ju inne på det här med taktiskt, att använda kärnvapen taktiskt. Och i Eisenhows värld så är ju idén den där, just att använda kärnvapen för att möta ett sovjetiskt anfall. Och i hela den här doktrinen ligger ju nämligen att få ryssarna att förstå. Anfallen är konventionellt, framförallt går in i Västeuropa. Då kommer vi att sätta in kärnvapen.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Hej, välkomna till Militärhistoria podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Hörru du, det finns ju en skillnad och en likhet mellan oss.
Okej.
Som ju, ja, lite anspelar till dagens tema, det ena i alla fall. Det första är ju att jag är ju kalla krigare.
Just det.
Mm. Jag har ju levt upp i uppväxt under kalla kriget och till och med tjänstgjort, ja, åtminstone i slutet av kalla kriget. Det har inte du riktigt gjort.
Nej, jag är helt och hållet inom den här förslappade generationen. Jag gjorde ju faktiskt, jag har inte ens varit hemma igen. Eller gjort lumpen liksom.
Hur fruktansvärt.
Jag vet, men jag var verkligen taggad. Jag var extremt motiverad. Jag var ju egentligen sista generationen där som blev kallad till mönstring. Året efter mig så la de ner, vet jag.
Just det, 2011, ja. När vi pausade våran värnplikt, ska du säga. Precis. Inte tog bort den. Den är ju tillbaka nu, får vi säga. Men däremot så finns ju en sak som jag ändå lyfter dig lite ur dyn.
Mm.
Och det är att du har ju disputerat faktiskt, Peter.
Ja, det stämmer.
Det var ju faktiskt den 6 november.
Ja.
Det gick ju faktiskt riktigt bra.
Det säger du.
Och trevlig kväll hade vi också. Ja. Så att, och det gör ju att jag känner ju nu att jag kan ju mera sådär... Mer som en jämlik. Vi kan mötas nu, så att säga.
Nej, men det är en intressant reflektion där. För mig är liksom den här perioden som vi ska snacka om nu, vi ska ju prata om kärnvapen och röra oss i kalla kriget. Det är verkligen en period som är liksom, nästan har ett esoteriskt skimmer runt sig. Det är en sån märklig period så det här, i retrospekt.
Ja, där vi ska ju prata egentligen om någonting som du man lägger ner enorma resurser på att bygga kärnvapen som ju i slutändan kan, så vet man vet, föröda hela vårt jordklot. Men man använder dem ju aldrig och kan ju inte använda dem.
Nej.
Och det tycker jag är en, om vi inleder med en sån intressant spänning överhuvudtaget där. Men vi kanske skulle behöva säga, nu har vi pratat du och jag om att vi ska ju faktiskt ha eget program, avsnitt om Manhattan-projekten, för det är ju så spännande, men du som kan det här av oss två framförallt, skulle du kunna säga någonting om den där uppstarten?
Ja, jag kan bara säga något kort där. Men det som man gör då, det är man sätter igång det här så kallade Manhattan-projektet. Det kallas Manhattan-projektet för att man möts i det här Engineering District i Manhattan. Och där möts alla de här forskarna då. Det är en blandning av forskare från Storbritannien, från Tyskland och från USA som går samman och ska då sätta igång det här atombombsprojektet som man känner till. Man har alltså, teoretiskt har man ju pratat om det här sedan tidigt 30-tal och om inte ännu tidigare. Och det finns en rad forskare då som har hållit på med de olika radioaktivitet och uranklyvning, och bland annat Lisa Meitner som beskrev själva hur klyvningsprocessen går till. Hon var ju faktiskt här i Sverige och en viktig aktör här som man kan nämna. Men då sätter man igång med detta Och det här blir liksom starten till det vi brukar kalla Big Science inom vetenskapshistoria. Det är liksom ett enormt projekt. Det är runt 100 000 personer involverade i det här. Och det är anläggningar över i princip hela USA. Och en av de mest kända är väl det här Los Alamos. Jag har faktiskt varit där och kollat på. Ja. Mm. Robert Oppenheimer är ju den personen som leder det här. Och då utvecklar man alltså två olika typer av atomvapen inom det här Manhattan-projektet. Den ena är en uranbomb och den andra en plutoniumbomb. Och de fungerar lite olika. Men man gör det första testet den, ska se så jag får exakt rätt datum här nu, 16 juli 1945. Det så kallade Trinity-testet. Och sen bara några veckor efter så släpper man de första bomberna över Japan. I Hiroshima 6 augusti och Nagasaki 9 augusti.
Och då är det ju så att den bomb som släpps över Hiroshima är ju kraftfullare.
Ja, det är Little Boy. Och det är alltså en uraniumbomb. Mm. Och det funkar väldigt enkelt faktiskt. Det är så att man utvinner en isotop, en uranisotop som heter U-235. Och den är så liksom lättretlig kan man säga. Den övergår i klyvning så väldigt snabbt. Så det räcker med i princip att man sammanför bara två bitar av det här uraniumet. Alltså du kan tänka dig att du i princip om du håller dem i händerna så här, två klumpar med U-235, så kan du i princip bara slå ihop dem med händerna så här. Och så sätter man igång en uranexplosion då, eller fissionsexplosion. Och plutoniumbomben som man släpper 3 dagar senare,
den fungerar. Nionde vid Nagasaki. Det var inte meningen att det var Nagasaki egentligen, men det blev Nagasaki.
Nej, precis, på grund av väderförhållanden och annat.
Precis. Ja. Mm.
Och det som den fungerar på lite annorlunda sätt, då har man alltså en plutoniumkärna som man kläder in i något annat sprängmedel, bara en vanlig liksom, TNT i princip. Och av det trycket som uppstår när du bränner av TNT så pressas plutoniumet ihop och så startar upp en sån här kedjereaktion. Och det här är liksom grunden i fissionsbomben. Det finns ju ytterligare ett steg då som den här superbomben, vätebomben. Den fungerar lite annorlunda. Men det kan vi ta sen.
Och det har man ju diskuterat lite varför man använder de här bomberna. Och forskningen där är väl ganska klar på idag att det framförallt så handlar det ju om att man använder ju ett vapen man har tillgängligt för att vinna kriget. Och sen den här idén som ofta brukar florera, att man ju gör det här som en demonstration för att visa ryssarna att man har ett vapen, att man liksom redan nu har lämnat andra världskrig i vägen i nästa steg, brukar väl i av de allra flesta underkännas ändå som den största orsaken, utan här handlar det ju om att vinna kriget helt enkelt mot japanerna, och det är väl bara konstaterat att det har ju avgörande betydelse.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är lätt att få för sig att så som vi ser på kalla kriget och supervapnen som utvecklas senare, så tänker man sig att man såg det här som ett supervapen redan då. Och det gör man inte riktigt, utan det här är fortfarande inom ramen för konventionell krigföring när man släpper de här bomberna. De är egentligen bara en liten marginell eskalering från den brandbombsbekämpning som man hållit på med i Japan över Tokyo till exempel, som var på många sätt mycket värre. Inte kanske i form av radioaktiviteten och det som uppstod sen, men med själva liksom
när brandstormarna, ja. Och de har vi ju även i städer som Dresden, och det beror ju absolut på helt enkelt att det kan ju uppträda även i skogsbränder, så att den effekten, och den inträffar ju även med en atombomb. Sen är det väl också så att de här två bomberna som släpps över Japan, det är ju så att vinden ligger på ett sätt att, som jag har förstått saken också, det mesta radioaktiviteten driver faktiskt ut till havs. Så man får ju inte riktigt den där, vad ska vi säga, radioaktiva effekten av dem som man kanske har tänkt. Och det kan man ju tycka nu då, det är ju förfärligt. För att
jag vet inte om de tänkte på det faktiskt.
Nej, det tror jag inte de tänkte på. Utan jag tror precis som du säger att man använder de här som kraftiga bomber i stort sett.
Ja, det var en helt och hållet ekonomisk vinst. Ja. Alltså istället för att skicka 1000 flygplan då med konventionella bomber, så kan man skicka ett flygplan, Enola Gay som det heter då, med en bomb och få uppnå exakt samma effekt. Det är också så man ser på det i Sverige de här första åren efter 1945. Så det är liksom ingen som föreställer sig att det kommer utvecklas till de här superbomben vid det här skedet.
Nej, och sen vet jag inte om man är riktigt medveten om radioaktivitetens betydelse här och fara.
Absolut inte.
Man har ju soldater som står och tittar i samband med de här provsprängningarna också, som ju sen blir kontaminerad och får ju skador och sjukdomar på grund av radioaktivitet, som man var väl inte helt medveten.
Nej, absolut. Alltså kunskapen om radioaktiviteten, för det första hålls det hemligt av USA under de första åren, och sen så framträder ju det här i, som någon slags global diskussion först under mitten av 50-talet eller efter den här incidenten med Little Dragon, med den här lilla japanska fiskebåten som, med ett gäng fiskare som blir kontaminerade på grund av de här supervapentesterna som man utför. Och det är egentligen då som man börjar, som världssamfundet så att säga, börjar få insikt i vad de här sakerna faktiskt betyder och vilken effekt radioaktiviteten har.
Men sen är det så att man informerar ju ryssarna, och det gör man ju på Potsdam-konferensen faktiskt 1945, så ryssarna vet ju att det finns ett kärnvapen. Men det tar ju nu några år innan ryssarna kommer i kapp. Och det där tycker jag är så spännande, att man ser ju nu möjligheten att demobilisera armén, plocka ner den efter andra världskriget, och det är ju ett opinionsfrieri naturligtvis. Varför kan man ta hem soldaten och minska de konventionella styrkorna, så är det fantastiskt. Och så har man då istället ett egentligen förhållandevis billigt vapen då, kärnvapen, och man har ju kärnvapenmonopol. Och det är ju en intressant period det där, men det håller ju inte så många år. Det gör det ju inte, men då bygger man ju upp en doktrin inledningsvis som ju handlar om att man har kärnvapen, och det har inte ryssarna. Men de här kärnvapnen som jag har förstått, de är ju väldigt otympliga.
Ja, de väger ju runt 3 ton så här minst i alla fall.
Och vapenbärande nu inledningsvis är ju det strategiskt tunga bombflyget. Det ska man ju komma ihåg. Man har inte utvecklat ännu då de här interkontinentala raketer, missilerna, och man har inte utvecklat ubåts.
Ja, det är precis. Det är ju bärtekniken här som egentligen är den avgörande. Hur man ska liksom leverera de här bomberna. Och hur man ska få detta att fungera på ett ganska snabbt sätt.
Och därför funderar man ju lite på om det var så klokt egentligen det här redan inledningsvis. Att man ju inte heller har kärnvapen som man direkt kan sätta in. Utan här gamblar man ju lite. Men sannolikt är det ju så att opinionen vid den här tiden vill ju ha naturligtvis hem sina soldater. Men sen 1949... så händer det fruktansvärt, det är ju amerikansk synvinkel, att ryssarna ju spränger ju, skaffar sig kärnvapen.
Ja, det är inte bara ur amerikanernas perspektiv, det är ju också så här, det pågår en diskussion här nu om att man ska upprätta ett slags världsregering i princip. Om man försöker, FN trycker ju på då, som håller på att bildas just i den här perioden, trycker ju på att USA ska ge upp sina vapen bland annat och överlämna dem i princip till FN, så man ska bilda en slags, man använder det här nya kärnvapnet som en slags möjlighet till att skapa en kontinuerlig världsfred. Så det är inte bara USAs liksom strategiska perspektiv som det här är en stor förlust 1949 när Sovjetunionen testas första gången, utan även för hela idén om en fortsatt fredlig samtid liksom efter andra världskriget.
Och då är det ju så här, men ska man ju också komma ihåg att det är inte bara kärnvapnet som ryssarna plötsligt skaffar sig. Och där kan man ju tillägga att det är genom spionverksamhet man skaffar sig den här.
Ja, det är extremt dramatiskt alltså.
Och det är jättespännande, bara det skulle kunna vara ett avsnitt. Vi brukar ju alltid såna här hitta på nya avsnitt, men alltså gör
avsnitt. Vi
och så kan man också komma ihåg att det här är ju en tid av, man skulle nog kunna säga, amerikanska bakslag. Mm. Mao kom ju till makten och man förlorar ju så att säga den där interventionen och kriget också i Kina. Och i USA sätter man sig ju ner faktiskt och börjar fundera på vad ska vi nu göra? Det kommer ju sen så småningom några viktiga sådana här policydokument. NSG-68 finns ett sånt här stort policydokument kommer inom den amerikanska administrationen. Och där man då kommer fram till att nu är det dags att återigen upprusta. Vi måste militarisera den här utrikespolitiken. Och vi ska ju komma ihåg att här globaliseras ju nu också det här kalla kriget. För det tycker jag är viktigt att säga här. Att den här konfrontationen mellan öst och väst, mellan de olika samhällssystemen. Andra världskriget går ju väldigt snabbt över till en konfrontation mellan Sovjet och USA. Och först står ju striden om Östeuropa. Mm. Där man på västsidan ju inte kan acceptera den sovjetiska, sovjetisk-ryska maktövertagandet då i Östeuropa. Det var ju inte det här vi riktigt hade kommit överens om.
Är det inte liksom en kamp om, jag minns inte exakt det här.
Och Tyskland också naturligtvis.
Ja, Tyskland. Ja. Men pågår det inte en kamp om Grekland och Turkiet?
Jo, det pågår också, precis. Och det är ju en del av den här östeuropeiska kampen. Att man ju gör stora insatser. Man menar att man har gjort upp och delat Östeuropa mellan sig. Men det som man ju från västmakternas sida inte riktigt har räknat med, det är ju att Sovjet går så långt att man ju sätter in kommunistiska regimer överallt. Mm. Och man brukar säga att slutet på den här processen är ju 1948, den så kallade Pragkuppen, då man överflyglar det som vi kallade då för Tjeckoslovakien då, och det blir en kommunistisk stat och man bygger upp Sovjet bygger upp alltså en buffertzon i Europa. Och sen är man ju oenig om Tyskland, och vi behöver inte gå in på det här mer detalj, men det är ju den perioden. Och sen kommer ju Koreakriget. Och där inser man ju från amerikansk sida, man har ju tänkt att lägga ner marinkåren bland annat, den har man ju tänkt att helt enkelt avveckla. Okay. Men då upprustar man ju, och Koreakriget blir ju naturligtvis en enorm militär insats, inte minst för amerikanerna. Och där man ju faktiskt diskuterar ju insats av kärnvapen.
Och det är den här, vad heter han, MacArthur?
Ja.
Ja. Och det tycker jag är intressant, vi kan stanna där. För där ser man ju så tydligt den här diskussionen som pågår under tidigt 50-tal. Huruvida man ska se på kärnvapnet som någonting som man kan använda taktiskt. Om det ska vara liksom en annan variant av vapen bara bland alla andra, eller om det här är någonting liksom unikt och speciellt som inte får användas hur som helst.
Naja, för här finns en spänning. Vi har ju varit inne på de här begreppen i våra avsnitt, att det här taktiska är ju egentligen, om man ska hårdra det, så handlar det ju egentligen om slagfältet, alltså i den här stridssituationen, att man nyttjar då kärnvapen taktiskt på så att säga den allra lägsta nivån, eller på operativ nivå som är ju nästa nivå när vi pratar om krigföring. Och sen så har vi den där strategiska nivån, och då handlar det ju om att, liksom att bomba stora befolkningscentra, industri, att så att säga skicka motståndaren tillbaka till stenåldern, om man uttrycker sig så. Va?
Ja, framförallt sådana här landningsbanor och flygplatser och sånt som kan användas strategiskt.
Ja. Och det här är ju en spänning då, där man kan kanske tänka sig att när, i det här fallet nu Kina, och det ska man ju säga att forskning har visat med starkt understöd av Sovjet, ju genomför sin stora motoffensiv under Koreakriget. Det kan man ju säga att först Nordkorea tar Sydkorea, amerikanerna gör en insats, trycker tillbaka Nordkorea, Kina gör intervenera och går över Julaifloden. Där funderar man ju just på det här med en insats då, taktiskt av kärnvapen för att få stopp på det här. Det intressanta är ju att här händer ju någonting, och egentligen då så kan man väl konstatera att det där idén om att man skulle kunna ta ner de konventionella styrkorna till förmån för kärnvapen, den där balansen mellan kärnvapen och konventionella styrkor är någonting som ju genomsyrar egentligen hela kalla kriget sen.
Man kan ju säga någonting också om de här vapen som man då tänker sig i något taktiskt perspektiv, det är ju inte riktigt samma typ av vapen, samma storlek på dem som man då släpper över Hiroshima och Nagasaki till exempel. Och det här är mycket mindre varianter då, som man i princip kan sätta i en artilleripjäs eller någonting sånt där. Och de är så runt mellan 1-2 kiloton som man då utvecklade i slutet av 50-talet. Så de är liksom väsenskilda från de här megastora strategiska vapnen. Alltså. Ja.
Mm. Och sen kan man väl säga att en annan sak som jag tycker är spännande, dels är den här spänningen mellan de här konventionella styrkorna och kärnvapen. Alltså vad ska man satsa på? Och med konventionella styrkor menar vi ju naturligtvis stridande förband på det vanliga sättet, om man uttrycker sig så då. Det är den ena spänningen. Den andra är ju väldigt intressant, att hur ska man bära de här missilerna, kärnvapen, stridsspetsarna, vilken typ det än är. Och där kan man väl säga att generellt är det ju så att USA lägger ju inte alla ägg i samma korg, man brukar uttrycka det, utan man har ju en balans mellan landbaserade missiler. Som ju så småningom utvecklar man ju tekniken att man helt enkelt kan ju skjuta från amerikanskt fastland till europeiskt fastland.
Ja, den stora vinsten här är faktiskt också en rent vapenteknisk. Man upptäcker att om man bygger in ett litet luftutrymme mellan de här, alltså man fortsätter med den här Fatboy-varianten i princip, där man kapslar in en kärna. Ja, precis. Och då upptäcker man att om man har ett liten luftspalt här emellan, så hinner själva trycket koncentreras med någon slags högre effekt. Exakt det här fungerar kan jag inte svara på. Men det gör att du kan ha en betydligt mindre bomb, du kan ha en mindre kärna och mindre sprängmedel med någon slags, den här kärnan ska sväva här inne på något vis. Men det gör att man kan minska då storleken på de här bomberna från 3 ton då, som det tidigare varit. Ett flygplan kan bara ha visst väldigt begränsat antal sådana här bomber då, ner till runt 500 kilo. Samtidigt som man då ökar effekten då upp till 400 kiloton då, som är ungefär, vad blir det? 40 gånger större än Hiroshima-bomber till exempel. Och det gör ju att man helt plötsligt kan sätta de här bomberna på en interkontinental ballistisk missil.
Och så kan man säga att de här vapenbärarna som man var inne på, dels är de här landbaserade, men sen bygger man ju USA, dels har man sitt strategiska bombflyg. Det är B-52-an sen så småningom, framförallt då på 60-talet, kommer bli så väldigt viktig.
Där är det fortfarande i tjänst då?
Ja, det finns fortfarande. Och där man ju bygger upp då ett stort antal sådana här hundratals B-52 stora strategiska bomb, som ju bara egentligen har en uppgift, och det är ju att lyfta in de här kärnvapenmissilerna över sovjetiskt ryskt territorium. Men också att man i USA snabbt utvecklar ju ubåtsvapnet. Och det är ju väldigt intressant, för när vi kommer sen och börjar prata om de här olika doktrinerna, så spelar ju de där väldigt betydelsefull roll. För de ger ju det som man brukar säga andra slags förmåga. För de där är ju svåra att ta rätt på för motståndaren. Men jämför man här Sovjets strategi, så är ju den ju under hela den här tiden egentligen mycket, mycket mera fokuserad på de här landbaserade missilerna i större utsträckning. Och att ryssarna jämnar väl ut det här mot slutet av perioden. Men att man åtminstone under 50, 60 och 70-tal så är man ju har man väldigt många ägg i den landbaserade korgen, om man säger så.
Det är också intressant, för det pågår en liten strid här mellan de här olika grenarna. Polaris-programmet då, som du pratade om.
Ja, det är ju ubåtsprojektet.
Det amerikanska ubåtsprogrammet. Ja. De har ju runt, vad är det, mellan 200-400 missiler under mitten av 60-talet som de skulle kunna använda. Och de kan i princip användas som first strike också. Och de är betydligt billigare jämfört med de här ICBM som landbaserade då. Så att det pågår lite av en strid här mellan Polaris-programmet och SAC, då, Strategic Air Command, som har hand om, och för de vill inte förlora sin position som de har byggt upp här sen tidigt 50-tal. Men marinen då, de menar ju att de i princip skulle kunna lösa alla uppgifter som behövs till ett billigare pris och till mindre, med mindre missiler egentligen.
Och nu är vi inne på en diskussion, vi kanske ska säga det, att vi introducerar ju lite begrepp här nu, lite förvirrande, med det här med första slags förmåga och andra slags förmåga.
Ska vi beta av lite sådana här?
Men jag ska bara säga att sen måste vi också ta den här, du är ju inne på någonting här med försvarsgrenarna också, alla vill ju ha kärnvapen, för det är viktigt, och den här konkurrensen mellan de amerikanska försvarsgrenarna är ju väldigt spännande. Och att man ju också i USA bestämmer sig för att ha ett sammanhållet organ som har kontroll över de här kärnvapnen, så att det ju blir på sätt och vis egentligen en egen försvarsgren, skulle man kunna säga. Men det är spännande också att där, mitt i det där, finns ju också det här militärindustriella komplexet som vi har ju anledning att komma tillbaka till, tror jag, här, vad dess betydelse. Men ska vi ta lite klassiska såna här doktriner?
Ja. Ja.
Och då kan man ju säga så här att amerikanerna börjar ju återupprusta ordentligt då med Koreakriget, inför Koreakriget 49 och framåt. Och det som gäller där är ju, det, den doktrin man har där, det är ju den massiva vedergällningen. Jag tycker de här,
retaliation,
man säger att de är härliga, de här. Det är förfärliga saker vi pratar om.
Men nej, men de, jo, men, det, ja, men det här, just det här, eftersom de aldrig används, kan vi kan,
ja, eftersom det aldrig har blivit någon kärnvapenkrig. Men man vet inte liksom om man ska skratta eller gråta när man pratar om det här faktiskt. Det är lite så faktiskt. Och det är ju tanken att ett lokalt anfall faktiskt ska kunna mötas med ett kärnvapenanfall. Vi var ju inne på det här med taktiskt, att använda kärnvapen taktiskt. Och i Eisenhowers värld så är ju idén den där, just att använda kärnvapen för att möta ett sovjetiskt anfall. Och i hela den här doktrinen ligger ju nämligen att få ryssarna att förstå. Anfallen är konventionellt, framförallt går in i Västeuropa, då kommer vi att sätta in kärnvapen. Sen, och USA har ju ett klart kärnvapenövertag.
Mm.
Det är ju väldigt viktigt att vi kommer ihåg det. Sen skickar ju ryssarna upp Sputnik 1957. Och då utbryter ju panik på amerikansk sida, eller överhuvudtaget i västvärlden. En panik som ju helt saknar proportion. Och man köper ju också Khrushchevs tal om att man nu har X antal, att man är kapp, att man har. Och man börjar ju tro på den här missilgapet.
Missilgapet,
ja. Precis, ja. Som ju visar sig sen så småningom vara en bluff. Och Eisenhower går ju inte på det här faktiskt, för att han litar ju på underrättelseinformationen man har med U2.
Vet ni, har du sett planen? Dr. Strangelove? Det måste du ha gjort.
Ja, det är fullständigt galet. Det var länge sedan, men det är ju helt galet.
Men där skojar de ju med den där missilegap, och så pratar de om den där shelter gap.
Just
en
det.
Slags, eller om det är underground gap, jag vet inte minst vad de kallar det. Ja, det. Men det är, den diskussionen fanns också.
Ja, men man får väl komma ihåg också här när vi pratar om sådana här saker, att det opinionen tror på, det är på något, blir ju på något sätt verkligt och styr politikerna. Så det som händer under Kennedy och McNamara, det är ju att man sätter igång en enorm upprustning. Och det gör man kanske inte för att man är från Kennedy-administrationen och McNamara, försvarsminister, skulle vara naiv och tro på det där. Utan det är ju helt enkelt bara det att det blir på det sättet. Och när man inser att man har börjat sätta igång den här upprustningen, går det inte att backa, för då tappar man ju.
Men du, jag vet inte, man kan säga att det är just McNamara som och Kennedy som sätter igång upprustningen. För det tycker jag nog finns ett tydligt besked om att Eisenhower tror
jag. Ja, det finns på slutet. Det här är ju en klassiker. Vi har ju senare med Carter och Reagan. Man har ju alltid sagt att det är Reagan som sätter igång. Nej, men då startade besluten, togs ju redan under Carter. Så det kan ju ge det rätt på den punkten. Men vi ska inte fördjupa oss i det där.
Nej.
Men man kan väl säga att det är ju en sovjetisk i alla fall propagandatriumf där på något sätt. Att man får motståndarna att tro. Och ryssarna skaffar sig de här interkontinentala missilerna under den här perioden nu. Och det är ju det som är rädslan med Sputnik.
Precis, förklara det.
Ja, var 17, alltså, har de nu möjlighet att skicka de här kärnvapnen med raketer, robotar, ända in på amerikansk fastland. Det är ju där, så att säga.
Det är ju en enorm prestigevinst för Sovjetunionen att man kan visa upp den här förmågan. Och jag bara som att säga, som en koppling till vår samtid, är att de faktiskt döper sitt nya coronavirusvaccin till Sputnik 5. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på, men det är ju klart att det här Sputnik är ju nästan som en gudomligt väsen på något sätt.
Ja, men visst, alltså, Gagarin är ju närmast han är ju en ikon av närmast religiös proportion i Ryssland.
Men du vet väl vad Yuri Gagarin sa när han kom tillbaks?
Ja, det var någonting, jag tror jag vet.
Det är från rymden. Ja. Men de frågade honom om han hade sett Gud.
Säger du?
Nej, han hade ju inte sett Gud där uppe, så att han finns ju inte. Så. Men det är kanske ett sidospår i det avsnittet. Jag vet inte, jag tycker det är väldigt roligt i alla fall.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Då utvecklas ju en ny doktrin här, så man kan säga att från den här perioden när man uppfattar att Sovjet börjar komma i kapp, då inser man att den här massiva vedergällningen kanske inte är det bästa sättet att förhålla sig. Därför är det klart att om man då sätter in allting, då kan man ju räkna med att man också får ett svar från ryssarna. Utan då börjar man ju här från den här tiden nu. Och det här tas ju 1967 faktiskt som den generella doktrinen och strategin inom NATO. Och det är ju den flexible response, alltså den flexibla vedergällning. Och den betyder att man svarar med det som man sätter in det som behövs, och man svarar på motståndaren med lika mycket. Samtidigt kan man ju fundera lite kring det här. Jag tycker att det betyder att man ska inte automatiskt ta till kärnvapen, utan man ska liksom möta med samma medel. Samtidigt måste jag säga att det här tycker jag är jättespännande. Därför nu är jag inne på, tycker jag, kärnan i kärnvapenproblematiken. Den är ju att man spekulerar ju i stort sett egentligen bara. För vad vet man egentligen? Här har vi ju plötsligt ett vapen, mänskligheten skaffat sig ett vapen som inte går att använda. Och vad är det för mening med en doktrin då?
Visst. Och det är det här, vi har ju faktiskt en före detta kollega som har studerat det här. Thomas Karlsson, han har ju skrivit en väldigt intressant avhandling om de här så kallade låtsaskrigen. Och det är, de kommer ju, alltså det är egentligen olika typer av spel då, som man testar för att pröva de här olika scenarierna. Det finns ju en väldigt känd författare som inte var, jag vet inte vilken typ av forskare han var, men Herman Kahn som skrev under 70-talet och liksom räkna på hur många miljoner människor som skulle dö i olika typer av scenarier och vilken sida som skulle vinna och så vidare. Och de blir ju så väldigt centrala i den här situationen då, eftersom vi kan inte testa, för så fort vi testar så är det slut på allt. Och det är jäkligt fascinerande. Man undrar ju också, finns det någon liksom historisk jämförelse ens? Kan man ens närma sig någon slags historisk jämförelse? Finns det något annat fenomen som har de här egenskaperna?
Nej, jag tänker när du sitter och pratar, så tänker jag ju direkt på Carl von Clausewitz och hans teorier om liksom kriget som väsen. Det är ju så intressant. Han har ju en hermeneutisk syn, som det brukar heta, på vad krigföring är. Alltså inte en väldigt mekanisk och lagbunden syn på vad krig är. Och han har ju alltid pratat om att krigföring är ju en förlängning av politiken. Och det man funderar på här i kärnvapen, under kärnvapenepoken, och den lever vi fortfarande i, ska vi komma ihåg. Det får vi inte glömma förresten heller. Va? Den är ju att, är det meningsfullt att säga att kriget kan användas som en förlängning av politiken? Nej, därför när man sätter igång den där förlängningen, man uttrycker så, det här verksamma instrumentet i utrikespolitiken då, det vill säga kriget, då slutar det ju med jordens undergång. Och då blir det ganska meningslöst att prata om en sån, att uttrycka sig så på det sättet.
Det finns ingen politik efter.
Nej, det finns ingen politik efter. Och det tycker jag är så spännande då, att alla de här olika doktrinerna och funderingarna och teorierna man har under den här perioden, det bygger egentligen bara på stora antaganden av hur motståndaren ska agera. Och jag tycker också en annan sak, att man vet ju bitvis väldigt lite om motståndarsidan. Vi sitter nu och pratar om olika doktriner. Vi pratar om det amerikanska kärnvapenprogrammet. Vi pratar mycket mindre om det sovjetiska, och det är ju därför att man ju hela tiden liksom har vetat mycket mindre om den sovjetiska sidan. Idag vet vi ju något mer. Men hur tänker man på rysk sida när det gäller det här? det är väldigt spännande. Och sen tycker jag det är problematiskt att ryssarna och Sovjet har ju hela tiden ett konventionellt övertag i Östeuropa. De har helt enkelt större med en konventionella styrkor. De är starkare när det gäller stridsvagnar, när det gäller artilleripjäser, när det gäller soldater. Och kan det ha varit på det sättet att amerikanerna ju och västmakterna i övrigt ju helt enkelt var helt fel ute? Mm.
Ja, men visst. Det kan man absolut säga. Det är, ja. Eisenhower får ju, han har ju ganska stor skuld i detta som är så helt fokuserad på egentligen att man ska undvika krig genom deterrence enbart med kärnvapen.
Ja.
Och det finns ju röster i hans kabinett hela tiden som påpekar här att vi måste öka anslagen till de konventionella styrkorna för att kunna möta Sovjetunionen i mer begränsade liksom, krigsfall. Bland annat Suezkrisen är ju en sån här situation där man inser ganska snart att ja, men, framtidens krig kommer ju inte vara liksom den mest osannolika. Vad är det Kennedy säger? Då har ju det är det mest osannolika. Vi har rustat oss för det mest osannolika kriget.
Ja, alltså, ja. Kennedy som arg och kritisk senator ger sig på Eisenhower administrationen och säger så att vi rustar för det krig som med minst sannolikhet kommer att utkämpas. Ja. Och det är det vi har satsat på. Men det krig som vi sannolikt kommer att utkämpa, det är vi inte förberedda för. Och det han menar är ju att man satsar ju på kärnvapenarsenal, men man är inte beredd att föra det konventionella kriget, för där är man för svag.
Och det är ju det som händer här nu då, att Eisenhower bygger upp den här en plattform eller en infrastruktur för att bygga upp alla de här kärnvapnen som man sen inser under 60-talet att det är liksom ett... kommer aldrig kunna användas. Och Eisenhower hoppas ju så länge på att man ska också kunna legitimera liksom, taktiska kärnvapen, men det hände ju aldrig sen.
Nej.
Och det är ju också en fascinerande aspekt av det här. Det, eftersom de aldrig används så blir det ju som någon slags kollektiv överenskommelse runt om att vi inte ska... att vi inte kan använda dem. De tappar liksom sin taktiska ska man säga, funktion eftersom de blir moraliskt omöjliga.
Mm.
Och sen byggs det upp sådana här olika zoner, va? Också kärnvapenfria zoner som bidrar till det här bland annat i Latinamerika. Och även här i Norden här för mig att man kommer överens med sådana här...
Det är ju en stor sak där till exempel för sådana NATO-länder som Norge och Danmark att man ju inte vill ha stationerade kärnvapen.
Och det är ju en av grunderna till den här kända ubåtskrisen i Sverige också. Att den stora nyheten är ju att Sovjetunionen faktiskt glider runt i Östersjön med kärnvapenbestyckade ubåtar.
Ja, på ganska risiga ubåtar. Jag tänkte föra in en annan sak som jag tycker man kan också komma ihåg. Att i USA och Sovjet har ju naturligtvis kärnvapen. Sen sprids ju så småningom den här tekniken till världen. Och det där är ett stort problem. Och många av de här avtalen som ju kommer till under den här perioden, vi ska inte gå igenom dem, de handlar ju om att man inte vill sprida kärnvapentekniken. Men man kan väl konstatera att britterna skaffar sig ju ubåtsbaserade kärnvapen. De är oerhört starkt, de är starkt knutna till amerikanerna naturligtvis och beroende av amerikanerna. Och kan man säga inordnade i den amerikanska kärnvapenarsenalen. Fransmännen går ju däremot en egen väg. De har ju egna kärnvapen och som ju komplicerar relationen till Sovjet och bryter ju på något sätt den här kontrollen. Terrorbalansen blir ju mer komplicerad när man plötsligt då i Europa har en tredje part som agerar självständigt och som har kontroll över sina egna kärnvapen. Och det är ju typiskt för den franska utrikespolitiken med de Gaulle sätt att förhålla sig till omvärlden. Och där kan vi ju resonera om i timmar. Men det ska vi släppa. Sen kan man ju väl säga att Kina så småningom skaffar sig. Längre fram också vet vi att länder som Indien, Pakistan, även Israel förefaller har inte provspängt, men har. Sen har vi också, mer i vår egen samtid, så har vi sådana länder som Iran, Nordkorea och sånt. Men det intressanta är just det här att man, med spridningen, att det också det ökar ju problematiken. Som du säger.
En del har ju hävdat däremot att det bästa vore om alla hade kärnvapen.
Ja, då utkommer man ju från det faktum då att de kommer att användas. Ja, så skulle jag ju vilja säga.
Men
det
blir ett problem.
Men jag tror att den rådande känslan och uppfattningen är ju att man inte vill att stater som är tvivlaktiga har kärnvapen.
Får jag säga en sak om det där också? För att jag tycker att det där, återigen, jag har tjafsat mycket om Eisenhower, men även där har han faktiskt lite av en skuld. För det är ju han som satt igång det här. Peaceful Atoms-programmet. Och det gör de ju efter att Sovjetunionen spränger sin sin första atombomb.
Det är förklara vad det är.
Ja, men de inser ju då med de sovjetiska provsprängningarna att det kommer vara omöjligt att USA kommer att behålla någon slags sån här dominans, och att efter att Sovjetunionen har det så kommer många andra länder också få, vilket de, precis som du berättat nu nyss, är ju helt rätt. Så det han tänker är att vi helt enkelt vi tar kontroll över spridningen. Och lanserar han det här Peaceful Atoms-programmet. Och det är egentligen praktiken som betyder att man försöker sälja in kärnenergireaktorer till, bland annat så försöker man sälja in amerikanska Breeder-reaktorer till Frankrike. Men de Gaulle vill gå den här egna vägen. Så han,
de Gaulle vill inte det.
Eller? Han vill ha de här grafitvarianterna istället. Mm. Och så bildar man den här Atomic Energy Commission. Bildar man. Och som då ska fungera som någon slags organisation som ska ha kontroll över spridningen av uran eller hur man säljer. Så att det handlar mycket om hur de här olika gruvorna också fungerar och hur liksom marknaden för uran. Man tänker att man kan ta kontroll över spridningen genom uranet bland annat. Men Eisenhower från sitt håll, och det här som är intressant, han accepterar ju detta. Och han säger så här, okej, vi kommer inte vara ensamma, men vi måste ha flest. Så det är där han börjar satsa på att börja bygga upp den här amerikanska infrastrukturen för att bygga upp alla de här tusentals olika kärnstridsspetsarna.
Och det där fortsätter, för att amerikanerna har ju ett övertag när det gäller inte bara kvalitativt, det har de ju under hela kalla kriget, det kvalitativa, alltså kvaliteten på sina vapen, men också kvantitativt. Och det uppvägs ju inte så småningom först under 70 mot 80-talet då. Men jag tänkte, jag var inne på de här doktrinerna, vi tappade dem lite.
Ja, men det var så
spännande. Sen är det det här som jag tycker, som helst galet, MAD. Att man också har en idé om att man måste uppnå något sorts mutual assured destruction, alltså den här ömsesidigt garanterade förstörelsen. Att man diskuterar såna här saker, att om vi kan skapa den där situationen MAD, då kommer ingen att vilja använda kärnvapnen. Och det här tycker jag är ett inbyggt vansinne i de här kärnvapendoktrinerna. Nämligen att man skapar de här vapnen. Och sen säger man så att de är jättebra därför att ingen kommer vilja använda dem. Och den fråga man ställer sig här hela tiden är att man tar ju ett stor risk. Men där är ju frågan, vad ska man ha för grundläggande uppfattning? Är det så att kärnvapnen skapar en terrorbalans som stabiliserar världen? Det skulle man väl kunna säga idag när geopolitiken är tillbaka, så vi ju har väldigt osäkra spelregler i världen. Att det på något sätt så skapar ju de här kärnvapnen och en terrorbalans som ger en grundförutsättning att vi kan inte ge oss in i stormaktskonflikter och sätta in kärnvapen.
Att på sätt och vis lyckades
ju. Så lyckas, och det kan man ju säga att det faktiskt lyckas. Ja. Och sen tycker jag att det är också intressant att det finns ju två dimensioner. Den ena är ju den här att man ju, det handlar ju om det här spelet på det utrikespolitiska planet. Men det inrikespolitiska planet är lika intressant, för det kommer vi tillbaka till här hela tiden. Och där tycker jag att en sak som vi måste lyfta och prata om, det är ju det här. Du var inne på kopplingen till det civila kärnkraftsprogrammet, skulle man kunna uttrycka det. Va? Det ska vi lämna där hem. Men det industriella militärkomplexet i USA är ju väldigt spännande. Som ju Eisenhower avrundar ju sin mandatperiod med att varna för detta. Ja. Och där kan man ju fundera kring, är det så att det driver det här? Det finns ju de som menar att det är på det sättet. Jag är inte helt övertygad om det.
Ja, det finns ju
att det lever av sig själv, så att säga.
Ja, det finns ju en antropolog som väl känns som heter Joseph Masco.
Just det.
Han har skrivit väldigt mycket om det här. Nuclear Borderlands har skrivit en bok som handlar just om hur liksom effekten av de här industrierna som byggs upp i USA, och hur den har påverkat liksom samhället och ekonomin. Och han säger att ungefär var tredje dollar cirkulerar i USAs kärnvapentekniska, militära, industriella komplex.
Ja, direkt och indirekt måste det ju vara då.
Ja, visst. Ja. Absolut. Ja. Så det är ju en enorm del av deras ekonomi överhuvudtaget som har byggts upp. Mm. Och det är lite lustigt egentligen att Eisenhower varnar för det här, trots att det är han själv som till stor del har satt igång det också.
Jo. Men sen tänkte jag också att man skulle kunna säga att just det här med andra slags förmågan.
Ja, precis. Vi måste reda upp det där. För att säga, den där grundläggande problematiken här är att man å ena sidan kan förstöra sin motståndare, men man kan inte värja sig från att bli förstörd själv.
Nej. Och det man jobbar ju hela tiden för, det är att ha den där andra slags förmågan. Vi har varit inne på att det ubåtsvapnet blir väldigt betydelsefullt där. För de är väldigt svåra att slå ut initialt av motståndaren. Och det är också så att den här diskussionen om att man ska skaffa sig så antimissil Mm. Att helt enkelt ett luftvärn, om man uttrycker sig så, mot de här kärnvapenmissilerna blir också väldigt intressant plötsligt. Och hotet om det blir ju en katastrof för Sovjet. Och där skriver man ju så småningom avtal om att man inte ska utveckla den typen av faktiskt antivapen. Men man kan väl säga så här att terrorbalansen är ju ett faktum. Och under 70-talet när ju USA kapitulerar, ska man ju inte säga, men får retirera ut i Vietnam, både av militära men också framförallt av politiska orsaker, det kan man ju diskutera i det oändliga, så kommer ju Sovjet att under 70-talet också ha en enorm tillväxt i sitt kärnvapenprogram men också i sina konventionella styrkor och upprusta. Och när vi kommer fram till 1980 så är man ju i en situation där man är väldigt lika. Terrorbalansen är ju egentligen som bäst i slutet av 70-talet, ska man kunna uttrycka det då.
Mm.
Och då inser ju amerikanerna, om vi säger att amerikanerna har haft en första våg av återupprustning på 50-talet, 60-talet, så kommer ju här nu en andra våg. Och det är ju med Carter-administrationen som inleder det, men sen med Reagan-administrationen. Mm. Och där pressar man ju Sovjet genom att man ju också säger att vi kommer att arbeta för att utveckla ett koncept där vi helt enkelt från rymden kan stoppa de här interkontinentala missilerna.
Det kallades Space Wars.
Ja, precis. Det är stjärnornas krig, alltså, eller det strategiska initiativet. Och det här blir ju väldigt problematiskt, för då ska vi komma ihåg också att vi har ju kommit in i en fas där Sovjetsystemet, inte bara politiska problem i Östeuropa, men också har grava ekonomiska problem, och det är ju samhällssystemet håller på att implodera.
Mm.
Och i ett sånt läge vill man inte lägga ner ännu mer resurser om man har svårt att hänga med i kapprustningen som det är. Och vi kan väl prata om det där mer. Jag vet att vi har varit inne på det här när vi har pratat teknikhistoria, just att den här halvledartekniken och det här med de här målsökande robotarna. Vi ska komma ihåg också att här har vi ju inte längre bara de här brutala, lite mer primitiva nu robotarna, utan vi har ju kryssningsmissilerna också, som ju utplaceras bland annat i Västeuropa till Sovjets stora förtret. Och ju naturligtvis sätter enorm tryck på Sovjet. Och i slutet av 70-talet placerar man ju från amerikansk sida ut, och dels då Pershing 2, men också kryssningsrobotar, som ju är någonting helt annat än de här mera, som jag säger, primitiva, utan de söker sig ju,
ja, men,
och svåra att skydda sig mot.
Ja, vi kan säga någonting om skillnaden där. Ja. En interkontinental ballistisk missil skickar man upp alltså i atmosfären och tar på egen,
ja,
på egen kraft, så tar den sig ner med gravitationens hjälp.
Den faller ner på jordklotet.
Ja, och med en oändlig fart, får man väl säga.
Det får man
och
de är väldigt, säga.
Ja. Men, och en kryssningsmissil, den är ju mer som en
nytt flygplan, skulle man kunna säga.
Och den kan lägga sig ganska lågt längs med marken.
Och det är svårt att upptäcka. Går under radar ofta. Ja. Och man kan ju också tillägga att kryssningsmissiler kommer ju sen att användas till exempel under Persiska vikingkriget. De bär ju inte bara kärnstridsspetsar, du kan ju använda konventionella. Utan de är ju en helt annan ny teknik. Och där har vi ju en utveckling som ju Sovjet inte riktigt hänger med i. Kan man ju så att säga väldigt enkelt uttrycka det. Va? Och mot slutet av kalla kriget, Där inleds det ju under då 80-talet och sen framåt Sovjetstatens fall ju då en serie av nedrustningsförhandlingar där man ju minskar drastiskt antalet kärnvapen. Dels då antalet stridsspetsar, för det är viktigt att komma ihåg att en kärnvapenmissil kan ju ha flera stridsspetsar som också kan söka sig till olika mål. Det kallas ju för MIRV-teknik det där.
Mm.
Det behöver man inte reda ut i detalj här. Men, så att det är lite missvisande att prata om hur många så att säga raketer har man.
Nej.
Utan det handlar ju om hur många stridsspetsar.
Ja,
utan här sker ju någonting under 80-talet, och det har ju att göra med naturligtvis Sovjetstatens allmänna försvagning. Men läget idag är ju det faktiskt att världen har fortfarande ansenliga mängder kärnvapen, och siffrorna varierar lite, men vi pratar i alla fall om en 13 000, framförallt fördelade då på USA och Ryssland. Så att antalet är ju väldigt stort, men då ska vi komma ihåg att vi hade ju oändligt mycket många fler kärnvapen när det begav sig, så att säga, mitt under kalla kriget.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det finns ju de vetenskapshistoriker och kulturhistoriker också som har hävdat att det faktiskt, trots att de här aldrig användes, så finns det någon som ändå hävdar att man kan säga att det ändå pågick ett slags tredje världskrig. Om man tittar på till exempel hur mycket radioaktivitet som har spridits ut av de här olika spårämnena, strontium som man har, cesium och allt vad det nu är. Och man kan ju mäta detta. Och det ser man att det finns en väldigt stor spridning globalt sett. Och det har ju att göra med att de här kärnvapentesterna som har genomförts. Och nu pratar vi, jag tror att det är mellan 2,5 upp till 3,000 olika tester man genomförde. Och de flesta av dem var ju amerikanska då, som utfördes in i Badaöknen och ibland i atmosfären, ibland under, ofta under jord under senare perioden, men även ute i Bikini-atollerna. Det finns bland annat en forskare som heter Joe Jacobs som har skrivit en intressant bok om det där, men som diskuterar. Och en annan sak också som man kan diskutera är att vårt medvetande egentligen om vår globala miljö situation, va? Alltså jordens liksom planetära, alltså jorden som en planet, så här, som helhet, vår insikt om dess svagheter och risker med den uppkommer ju tillsammans med kärnvapnet, eftersom det blir som en slags globalt problem, va? Speciellt i samband med radioaktiviteten. Det är någonting som bland annat Josef Masko skriver om, att här ser vi faktiskt grunden i den miljödiskussion som vi har idag. I och med att man började spåra de här radioaktiva ämnena, hur de gled runt. Jag vet att här över Sverige till exempel så kom det ju in ämnen från ryska, sovjetiska kärnvapentester. Bland annat gled in. Jag vet att det finns en skröna uppe i Abisko om att det snöade gul snö efter deras tsarbomba 1961. Som för övrigt är världens största sprängda atombomb.
Man kan väl nämna här att man... Det är en process också i reglering av de här kärnvapenproven. Och bland annat då på västsidan så skriver man ju avtal då 1963. Det är ju Sovjet USA om ett partiellt och sånt här kärnvapenprov. Stopp, som du säger. Men
inte det att det är Undénplanen? Kallas inte den Undénplanen?
Ja, det finns en koppling till svensk medling. Det som är intressant också här tycker jag är att atmosfär... Testerna plockas ju bort så småningom, för de är ju mest problematiska, men man testar både fransmännen och ryssar testar ju atmosfär i sina kärnvapen ganska långt fram i tiden, fram till 1980 och fransmännen fram till 1974. Men så fortsätter man ju med de här underjordiska testerna. Jag tycker att en sak som vi borde faktiskt ta upp som jag tycker är spännande, det är ju, om jag säger så här Peter, svenska kärnvapen. Det kan man väl konstatera, att det är klart att en stat, en nation med den tekniska nivå som vi har på de resurser vi har, hade ju kunnat naturligtvis bygga.
Absolut. Ett kärnvapen. Vi satte igång ett program redan 1945.
Ja, det gör ju det. Ja. Och det finns ju de här reaktorerna, alltså de här vetenskapsreaktorerna inne i kärnan av Stockholm.
Ja. Och de håller på att rivas nu. Jag vet, ja. Den sista där i Marviken som sen fick tjänstgöra som någon slags oljevärmeverk. Det håller de ju på att ta bort helt och hållet. Men det finns ett sånt program faktiskt.
Och där kan man väl säga det som är intressant är ju att man ju, det är ju vissa som är väldigt kärnvapentillvända av våra överbefälhavare, bland överbefälhavaren Svedberg. Och det är ju att man menar att det här är viktigt för oss och för vår säkerhet. Och man diskuterar ju till och med dels att vi bygger inte egna, kan vi få köpa av amerikanerna, amerikanerna är inte beredda att sälja. Men att man faktiskt väldigt långt fram i den politiska beslutsprocessen alltså har en öppenhet för att eventuellt kunna. Och att den här forskningen som man bedriver, där har man så lösa gränser mot den militära användningen att man faktiskt ganska snabbt kan växla upp de där programmen och sätta svenska kärnvapen i göra verklighet av dem. Och det där tycker jag är spännande. Nu är det många kanske då som förfäras över det att Sverige hade kärnvapen. Jag tycker inte att det är så egentligen konstigt. Det är ju en del av den tiden.
Nej, men precis. Men man resonerade på samma sätt som Eisenhower gjorde här också. Att om man, till så här, man kan byta ut rätt mycket av sina konventionella styrkor mot sånt här kraftfullt liksom vedergällningsvapen istället. Och det är lite av problemet också då, som man målar in sig lite av ett hörn där, den svenska armén, genom att hävda att man behöver det, och sen när man inte får det så har man helt plötsligt suttit och pratat i 10 år om att ens konventionella styrka inte spelar någon roll. Men då måste man satsa på dem ändå. Så här, de bygger in sig lite i en rävsax. Men det är ju sant som du säger. Jag tror det är först 1965 som man bestämmer slutgiltigt att man inte kommer satsa på det.
Att man till och med tar bort den här, vad ska vi kalla, lite lösa formulerade möjligheter.
Jag tror att det kallas S-programmet som bedrivs inne på FOA. Mm. Och det är bedrivs skyddsforskning, kallar man det.
Det är jättespännande att man kallar det för skyddsforskning mot ett kärnvapenanfall, men att i det ligger möjligheten att själva kunna sätta igång en produktion. Lite spännande det att kunna kommentera då. Vad hade vi då för vapenbära? Jo, det är ju stridsflygplanet Lansen, så de fick inte vara för tunga. Mm. Och också diskuterar man ju Viggen ska kunna lyfta de här. Och finns också planer på att man är intresserad av den här tekniken som vi var inne på ganska inledningsvis, så att man ska kunna med artilleripjäser skjuta de här. Men det finns också mycket som är väldigt mycket osäkerheter kring det här, och letar man information om det här bland annat på nätet så hittar man väldigt mycket, det kan vi säga då, spekulativa idéer om de här svenska kärnvapen. Men jag tycker att det spännande är att Sverige också är en del av den här tiden.
Absolut.
Där man tror på kärnvapen. Och det man skulle ha gjort då, det var ju, då diskuterar man ju så här på svensk sida, om vi nu pratar liksom om det operativt taktiska här då. Att sätta in dem över vattenytan mot en landstigningsstyrka som är på väg från Östersjön, från Warszawapakten, det är inte så stor idé, för det hade man inte fått så stor effekt. Utan det man hade gjort då, det var ju att man skulle ha bombat de här ilastningshamnarna. Bland annat i Polen och i dagens Baltikum.
Jag skulle faktiskt vilja hävda så här, utifrån min egen forskning kring skyddsrummen här, att Sverige faktiskt är med i en slags kapprustning också. Men att man istället för att bygga de här fullfölja det här skyddsforskningsprogrammet
till kärnvapen då, så att
precis,
säga.
Så fullföljer man istället en slags nedgrävning av hela Sveriges militära förmåga. Men som i princip har funktionen att den ska skydda mot den här first strike effekten. Och därigenom ha en slags deterrence funktion.
Ja, jag tänker direkt en andra slags förmåga.
Ja,
när vi kryper upp i våra skyddsrum, eftersom vi har flest i världen då, så att säga.
Och Sverige är ju väldigt skickliga på det, både militärt och civilt, så bygger vi ju ner. Bygger enorma. Vi har ju faktiskt världens största skyddsrum för den civila befolkningen i Stockholm, klara garaget som ska ta upp mot 20 000 personer den här perioden.
Och sen tycker jag också att kärnvapenhotet finns ju levande i hur den svenska krigsmakten organiserar sig.
Förlåt, Katarina Berget.
Ja, Katarina Berget. Jo, att man ju bygger just så att säga kärnvapensäkra utrymmen med Muskubasen till exempel och sådana här saker. Och jag vet ju från min värnpliktstjänstgöring precis i slutet av kalla kriget att man gör ju, får man väl säga, lite sådana här taffliga försök att lära oss hur man ska hantera en kärnvapen.
Atombomb höger!
Exakt! Skydd! Och också de här laxmusspapperna, och man hör på och den här radioaktiviteten och hur man då sanerade detta med regnrocken och sådär. Ja. Det kan man väl ifrågasätta lite då.
Men det där är ju ett helt eget avsnitt. Det måste vi ju snacka någon gång.
Nej, jag berättar om mina lumparminnen.
Ja, men både om den svenska liksom positionen i den här kärnvapenmiljön. Det måste vi
släppa, ja.
Ja. Ja, men du, jag tror att det är dags för oss att runda av.
Jag tror att vi
ska faktiskt säga någonting om nästa avsnitt också.
Ja! Vad bjuder vi på nästa gång, Peter?
Vi ska ta ett helt annat ämne. Vi ska i och för sig stanna kvar lite grann i Japan.
Det ska vi göra.
Ja. Vi ska prata om samurajernas krig och kultur.
Och vi ska faktiskt också egentligen anknyta till lite dagens tema, den här tekniska. Nämligen när så att säga tekniken flyter ifrån en hel samhällsgrupp.
Ja.
Men mer om det.
Ja, det kommer bli väldigt spännande.
Vecka, så att, tack ska du ha, Peter, idag. Jag tycker faktiskt att du höll högre nivå idag.
Okej. Ja, jag tyckte du höll okej nivå, Martin.
Okej, tack.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.